himself and caught him. Oh, that might have hurt him.
Yeah, that did.
Oh, yo, yo. Does it go to Kong?
Oh, no, Pepe the hook.
Oh, my God.
We can't look for four now for Captain Alexander Gustafsson.
Yeah, yeah.
Välkomna till MMA-podden. Påsken har varit här. Ni har ätit godis, kan jag tippa. Men i galaxen, där fortsätter det masuret. Paul Levi.
Sab sabba.
Hur har du haft det förresten under påsken?
Jag har haft det trevligt. Ja. Jag har varit ute i skärgården faktiskt och ätit rostat lamm.
Åh oh, jävlar.
Ja, det gillar jag. Ja. Det är meat. Och jag känner att jag har ser vi, tappat min köttinkonsumtion på ett tag.
Ja.
Och jag har känt det i kroppen att jag inte är lika liksom så.
Nej.
Och nu känner jag mig väldigt mera taggad liksom. Så jag vill gå och träna och liksom bara fysiskt aktiv på ett annat sätt.
Nej, men skönt.
Ja.
Skönt.
Det är men jag har inte ätit godis.
Nej, du har inte.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Oh, fan.
Jag letade och letade efter de här påskäggen, men fan inga alltså. Nej. Själv då? Har du lite candy?
Ja, men jag köpte lite godis. Jag passar på. Det blev godis, ja. Det blev glass. Det är liksom min största svaghet är ju glass. Alltså. Jag kan äta på tok för mycket av det där.
Men jag tror att jag har ätit för mycket innan påsken, så det var bra
det har du väl.
Att hålla sig undan under påsken.
Nej, men det är lika bra. Men annars har det varit
fasta under påsken.
Eller? Ja, exakt. Alltså, vi har ju vridit på alla dem. Det är roligt hur vi firar de här högtiderna och vad de egentligen står för, så är det ganska komiskt. Men det var det skönt med lite break bara och kunna ta det lugnt, måste jag säga. Det var riktigt nice. Och det har ju varit ganska lugnt på MMA-fronten.
Verkligen.
Det har ju inte hänt jättemycket där, men vi har däremot fått ett gäng matchningar. Och vi hann ju i princip inte mer än att släppa vår podd, så tror jag inte det tog. Jag vet inte om det var x antal timmar eller en dag. Sen hade Paddy Pimblett blivit signad till UFC. Han var ju väldigt tydlig i sin post-fight-intervju direkt, att han ville att de skulle ringa upp, och han fick samtalet. Jag lyssnade på en intervju också där han fick hålla det hemligt i nästan en vecka, tror jag.
Jobbigt.
Ja, och så var det riktigt tufft. Men nu är han där. Tankar om den?
Ah, han är ju en karaktär. Jag tycker att han hör hemma i UFC. Han har ju hela paketet. Han har också ett sätt som gör att han fightas som är... Alltså han håller en väldigt hög nivå, och han har mött folk som kanske inte är på exakt samma nivå som han bara totalt kör över och ser liksom överlägsen ut. Har det här lilla speciella. Man har satt väl någon så här flying triangle på någon för några år sedan, och nu senast gick han ju in och fick då se superlätt ut också. Så han är ju en jättebra grappler och har en striking som funkar för att ta matcherna dit han vill, och han har en... Alltså det är som att... tåget är på väg åt rätt håll med han. Allt han gör är bara för att vinna, och det spelar ingen roll vem som står där. He's meant for something big. Och jag tycker att han 100% hör hemma i UFC, där vi får se han matchas lite tuffare och se om det här är Cage Warriors nivå, eller om han också håller den här höga kvaliteten mot bättre motstånd. Och sen har han ju sitt hår som är liksom Paddy, och sin speciella dialekt och alltihop. Jag tror han är från Liverpool också.
Ja.
Ja. Så han är en karaktär, och det tycker jag är grymt. Och det är kul att han fightas i Sakuraba shortsen och allt det här. Så det är, han är en skön snubbe.
Ja, ej, verkligen. Jag har ju följt honom i hela hans Cage Warriors-karriär. Han är bara 26 år gammal. Han sa själv i intervjun med El Helwani att han hade ju blivit erbjuden ett UFC-kontrakt mycket tidigare. Men han ville inte ha det. Han sa då att han bara, jag ville utvecklas. Han bara, jag var bara en liten pojke och jag var väldigt pojke i min kropp. Men nu börjar jag bli man. Mm. Så nu är en bättre tid för mig att komma till UFC. Han har 3 förluster så här långt. Han har förlorat mot Sören Back. Han har förlorat mot Nad Narimani, och det var om titeln. Och det gjorde också att Nad Narimani stack till UFC direkt efter den. Han har en match mot Julian Arosa som är signad i UFC, där jag inte tycker att han vann. Det var en 5-rondare, men till slut så fick han bältet ändå. Just nu har han 2 stycken segrar. Den du nämnde var David Martinez och Decky Dalton innan då. Och innan det var det just Sören Back. Och han har haft lite uppehåll här. Efter Sören Back tog han faktiskt ett break på 2 år, men kom tillbaka och såg riktigt, riktigt bra ut. Men hur tror du han står sig i UFC? För det är ju ändå det, precis som du säger, ibland kör han över folk, men sen ibland när det blir lite tuffare då...
Alltså det beror ju på vem de väljer att matcha han mot. Alltså matchas han mot så här, vad säger man, alltså folk som också är nysignade till UFC eller matchchans mot någon som etablerad UFC. Jag tror att han behöver utvecklas lite mer och liksom matchas väldigt smart. För jag tror också att UFC ser att de har en brittisk stjärna här. En kille de kan verkligen bygga smart och som liksom, han har ju det här speciella med sig. Och att rätt matchningar bygger hans varumärke mycket, mycket bättre. Så jag tror att de kommer matcha han väldigt fördelsaktigt för hans del. Där matcher han bör vinna. Och där får han ju också utvecklas. Och nu har han ju mer pengar. Med tanke på att han signas UFC betyder att han har mer tid att träna på ett annat sätt. Och får vi se vart hans utvecklingskurva hamnar till slut.
Ja, det intressanta är ju att Guram Kutataladze har utmanat honom och vill jättegärna välkomna honom till UFC. Alltså det, jag tror att det blir en jobbig match för Pimblett.
Det tror jag också, det blir väldigt, väldigt jobbig match. Och jag tror att det är ett litet för, säger vi, jag tror inte att UFC kanske vill ta den matchningen först här och liksom en ny signing som har mycket hype att den dör, utan de kommer matcha han mot lite säger vi, där han kommer ha i alla fall, eftersom han är ju en bättre grappler än striker, så kommer de försöka matcha han med folk som de ser stilmässigt han kan liksom vinna över om han lyckas få till sin grappling. Guram är ju svår att få ner, svår att hålla ner, och han är livsfarligt stående. Och det är en väldigt hög riskmatch att matcha mot. Och som business-teamet inom UFC tror jag att de ser över de här riskerna. Liksom, de gör sin riskanalys och hur de väljer att den här produkten ska växa, så kommer inte Guram vara den första att välkomna. Men de kan få mötas 2-3 matcher in i UFC, absolut.
För det syntes ju direkt också från UFCs sida att de hypade ju upp att Paddy Pimblett äntligen var i UFC. Mm. Speciellt UFC Europe pumpade upp det ganska ordentligt, fet bild, snygg grafik, så det är så här, det är ju en, han är ju en kille som det har snackats väldigt länge om att han är UFC-redo, men jag gillar verkligen inställningen från hans sida, det här att ändå tycka att jag var inte redo då, utan då hade jag kommit till UFC, jag hade förmodligen fått lite stryk och kanske försvunnit därifrån, men idag känner jag att allting är mer på plats. 26 år, börjar närma sig sin prime. Så jag tror att det är strategiskt ett smart val av Pimblett att ha avvaktat en aning.
Jättesmart, och han kommer ju till slut till UFC.
Ja.
Och nu har han lite mer kött på benen, så att han känner att okej, nu kan jag ändå liksom göra min run så bra det bara går. Än att jag kommer in för tidigt och känner att jag kanske skulle gått 5, 4, 7 och 10 matcher innan jag gick in här, så att jag har lite mer erfarenhet. Men jag ser fram emot det här. Det ska bli kul att se vem de väljer att matcha honom mot i första matchen.
Ja, verkligen. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se honom ändå går med Guram vägen. Strategiskt sjukt smart från Guram, tycker jag.
Verkligen.
Att kalla ut honom.
Verkligen. Och nu när Guram har ju varit skadad och fick ju matchen inställd, så är du ju ändå en europeisk fighter. Han kan, hur ser man, clout chaser lite. Man får lite av hans clout. Och, Paddy är ju ändå en rätt stor, i alla fall brittisk fighter i England. Verkligen. Många känner till han, och då får ju lite Guram lite av den shinen också. Och blir inte, ser vi, bortglömd, utan folk bara, just det, that Georgian guy.
De börjar folk spekulera, hur skulle det gå om de möttes?
Och det här kan ju också vara, skulle nu inte han få matchen, så kan han börja så här, chicken. Alltså, och så byggs det upp lite mer hype inför en match som kan vara 2-3 matcher in.
Ja.
Om nu Paddy vinner och Guram fortsätter vinna.
Ja.
Eller om båda förlorar, då kan de ju mötas också.
Ja, jag hoppas, jag vill se Guram så snart som möjligt. Så jag hoppas att han får det här eller någonting annat serverat ganska snabbt. Jag hoppas att han får kanske ett litet, alltså det var ju ett bra namn han mötte sist, obesegrad fighter från Polen, vill jag minnas att han var. Så nej, vi får se vad som händer för Guram. Det finns en person som gör comeback också. Misha Tate ska tillbaka till UFC. Var ju borta, jobbat för One, fött 2 barn tror jag det. Och nu är hon på G igen och vill tillbaka. Läste du någonting om det här?
Vad jag läste att Dana var väldigt hypad och hypade upp henne, att hon har bra chanser. Och, alltså hon är en bra grappler. Absolut. Men det är också att hon, som du sa, hon har fått 2 barn, hon är äldre, hon har inte fightats på ett bra tag. Sporten fortsätter gå vidare och det finns nya killers där liksom. Och vi får se om hon är samma. Alltså man får ju tänka att det var en annan era hon var champ i.
Ja, jag tänkte exakt på det där tiden. Det tyckte jag man såg när Katzingano kom tillbaka. Att det var som att hon fightades på ett sätt som de gör inte längre. Det är annorlunda.
Det har förändrats, och liksom bara för att du var bäst under en viss tid i historien, så betyder inte det att du har samma chanser massa år senare. Och det är också så här, hon varit aktiv, hon chillat, eller är det nu hon känner att så här, nu ska jag börja träna igen. Ja, hon har ju, säger vi, tekniska skills att, som inte försvinner om vi säger så, men sen är ju fysiken, viljan, hon har två barn att ta hand om, kan du lägga ner lika mycket träning, allt sånt här spelar ju roll nu. Hon är inte lika hungrig kanske som hon var förr. Och sen är också så här, det, man får inte glömma att det är pengar. Hon kanske också känner att så här, jag vill också få lite cash här. Och så ser hon väl kanske sin möjlighet att jag kan vinna över några, men jag vet inte hur hon ska, hur hon kommer kunna klara sig mot toppen. Och jag tror ändå att hon kommer bli matchad rätt så högt i början, eftersom hon har varit en gammal champ och allt där. Så
ja, alltså, känner du till mycket om hennes relation med Brian Caraway?
Nej.
Men du vet att hennes coach, de var ju tillsammans och de var coach. Det har tydligen varit jättemycket problem där. Jag var inte superinsatt i det, men jag började kolla upp det nu under när det här kom upp.
Mm.
För då tog de också upp att han har ju... Det hon förklarade var att dels hade han väldigt svårt att separera på coach och relation. Mm. Att det var coach hela tiden och att det var väldigt jobbigt. Och hon upplevde väldigt mycket i slutet att det var bara jobbigt. Det var så mycket, mycket skit privat liksom från honom. Mm. Han verkar ha blåst henne på en jävla massa pengar. Du vet att hon har varit för snäll, han har utnyttjat det. Han verkar vara en skit, han är satt i rättegång nu för att han ska ha stulit någon sån här fyrhjuling, tror jag det var. Och sen han försökt få ut att den var stulen. Så han var på most wanted list i sin delstat. För han hade inte anmält sig när de liksom ville få in honom på förhör. Så han verkar vara en jävla strulmänniska helt enkelt i hennes liv. Och det är också en grej som jag tänker lite på. Första tanken var såklart tiden. Hur är det då med passion, glöd, träning, precis allting som du har lyft. Men sen när jag började höra den här storyn, då började jag undra, oj, det kanske också är så att vi inte egentligen har fått se i närheten av den bästa Misha Tate på grund av allt strul hon har haft i privatlivet.
Men var hon som bäst när hon var ihop med han också?
Nej, det är det jag undrar.
Ja.
För att om du nu är i en katastrofal relation, då tror inte jag att du är som bäst.
Nej, det är
omöjligt. Och jag vet att jag reagerade på det. Jag vet inte vilken match. Jag vet inte om det var Pennington eller om det var Nunes. Där man kunde se att hon verkligen röt ifrån mot honom i ringhörnan. Alltså när han sekondade. Att det var något. Jag vet att jag reagerade där. Jag bara, oh shit. Det var inte bara den här, stör mig inte just nu. Utan det var verkligen, okej, det här är mycket större än det som sker här just nu. Och sen när hela den här storyn uppdragades, då började jag bara med, det är som hon säger, hon bara, jag har gett honom, vad var det, 2 hus, han har fått bilar och du vet, han har fått så jävla mycket, så jag tror att Brian Caraway känns som en riktig skit av det intryck jag har fått av henne.
Alltså, jag fastnade lite, jag kollade upp henne här lite och hon är ju 34, sist hon gick match var hon 29.
Det är 5 år sedan alltså.
Det är 5 år sedan, hon mötte ju Raquel Pennington.
Ja, just det.
På UFC 205 i slutet på 2016. Och det är ett bra tag sedan. Och just som du säger, det har varit massa strul. Hon har fött 2 barn. Det är stor skillnad att vara 29 och inte fött 2 barn som kvinna och fightas på liksom högsta nivå. Och sen ha liksom ett 5 års uppehåll, snart 6 egentligen. Och sen gå hoppa in igen och mot världstoppen.
Men tror du att de matchar henne mot världstoppen då? Nu du lägger in alla de här...
Alltså, hon har, hon, alltså man tänker hennes record, så har hon ju mött allt och alla. Och hon har liksom förluster mot dem som har varit bäst egentligen. Det är ju Amanda Nunes såklart. Och en gång i tiden så var ju faktiskt Ronda Rousey bäst.
Mm.
Och där så fick hon det också se väldigt, väldigt lätt ut mot henne. Men annars har hon ju vunnit liksom mot det mellanskiktet. Så jag tror också att de... Alltså, hon är ju fortfarande kanske i USA ett namn som de kan hypa upp. Men jag vet inte, jag skulle inte lägga för mycket aktier på hennes comeback här faktiskt.
Nej.
Just beroende på hennes ålder, situation i livet och det här långa, långa uppehållet. Jag vet att hon har varit coach under den här tiden. För jag kommer att jag såg henne på Rising på någon gala en gång, så var hon där och coachade någon. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men att
hennes kille är ju fighter.
Vad heter han? Är det
typ...
Han har varit mer tuff.
Han var mer tuff. Det är något latino. Jag vet inte om det är David Nunes eller något i den stilen.
Ja, exakt. Han körde där och då var hon med och coachade han. Så hon har ändå varit i sporten.
Ja, och hon har jobbat för One.
Ja, just det. Så är det.
Det är det. Hon stack iväg till Singapore och hon är i Singapore. Det var det hon sa också i den här intervjun som jag hörde, var just det att under hela lockdownen när allting började stängas ner och det blev mindre att göra, då började hela den här... känslan om att gå tillbaka till MMA och glöden började komma tillbaka.
Ja, när hon eller började så liksom backa. Plånboken tynade lite mer och kände att så här,
man vet inte.
Gotta make that check. Men alltså förhoppningsvis så gör hon det av rätt skäl. Och alltså vi gillar ju inte se någon komma tillbaka som inte bör komma tillbaka. Men det kommer vi kommer få svaret på det när det väl är dags. Och vi får se hur det går för henne.
Ja, och det är som du säger, alltså, man kan till och med ta bort bara hela ekvationen med att ha fött barn och allting. Men 5 år är 5 år. Alltså vad man än har gjort.
Exakt.
Så är 5 år alltid 5 år. Och det händer så mycket i den här sporten som växer hela tiden. Så vi får se, men det är som sagt, det är väl en fråga om hur mycket hon har hållit sig på mattan, för det där vet jag inte riktigt, men jag får ändå en känsla av att hon har hållit sig aktiv på ett eller annat sätt. Jag tror inte att hon har legat på latsidan direkt, utan har man nog tränat. Men det blir spännande att se, som sagt, UFC Dana är hypade, så vi får väl se vem hon blir matchad mot.
Helt ändå enkelt. Kul att det menar, hon måste ju ha något sorts värde att de ändå tar tillbaka henne och att hon inte fightas för One eller de gör någon, att hon hoppar in någon annanstans igen, ser vi. En mindre organisation eller strax under UFC, utan att det handlar att de väljer att vi vill ta tillbaka henne, vi kan nog sälja lite pay-per-views på henne fortfarande.
Vi går på matchningar, tänkte jag. Det har blivit utannonserat lite matchningar. Jag blev direkt taggad lite olika här nu när Edwards och Diaz blir co-main event och är en 5-rondare, och det är den 15 maj. Mm. Det är alltså Leon Edwards mot Nate Diaz. Alltså Diaz har ju inte fightats. Nej, det är sen Masvidal-matchen. Nu minns inte jag om det är 2 eller 3 år sedan.
Mm.
Något i den stilen.
Tiden går fort alltså.
Tiden går ruskigt fort. Alltså det går lite obehagligt snabbt. Han sätts mot Leon Edwards. Intressant match.
Mm.
Bra match för Edwards som får ändå ett stort namn, även om Nate Diaz inte är uppe i toppskiktet på rankingen syftar jag nu, utan ja, högst inaktiv. Alltså jag vet inte, jag är alltså Nate Diaz för mig fightas på tok för sällan. Jag blir inte jätte så här, oh wow, äntligen ska han slåss. Jag vet att jättemånga blir så, kul, nu får ni den matchen. Mm. Men jag blir nyfiken på Sir Edwards mot Diaz där.
Alltså matchningen är kul, intressant liksom. Vi vet ju vad Diaz är bra på och hur han gillar att fightas. Och vi får se Edwards här, hur han står sig med det. Och jag tror att nu får ju Edwards en möjlighet att bygga sig lite mera fame här. En vinst över Diaz ändå gör honom mera känd till alla casuals, till alla liksom folk som inte har koll på honom. Och det är ju det han har behövt, för han är ju en liten doldis. Det är inte många som surrar om, som inte är MMA-fans liksom, om vem man är. Och kan de marknadsföra den här matchen bra och en vinst över Diaz, då har han ju i princip en match klar mot Masvidal, rent att då är det en money fight. Då kommer de köra på det här som händer backstage och Masvidal får egentligen ett till namn oavsett vinst eller förlust mot Usman framöver. Och Edwards kommer vara i den här mixen. De som har mött Diaz, det är liksom du är i en liten, ser vi, i en liten speciell klubb där du har möjlighet att tjäna stora pengar om du bjuder på en underhållande fight liksom. Men alltså, ja, intressant match tycker jag. Fast kanske inte lika kul matchning som du säger rankingmässigt. Men det är en bra fight för Edwards. En väldigt bra fight för honom om han lyckas vinna den fighten. Lyckas han förlora den fighten så är det dessvärre ännu sämre. För då kommer nästan Diaz nå hans spot direkt och vara uppe i mixen och börja surra om titel och allt annat.
Och vad gäller det här till 5 rondare gott folk, som man ska säga, jag är så frustrerad över att de lägger ett co-main event som inte har en titel med till en 5-rondare. Det är de sämsta besluten UFC tar, vänta med de här jävla 5-rondarna. Nej, vänta. Ja. Det får vara när det är titelmatcher. Allt annat kan de skrota. Huvudmatcher skrotar också. Titelmatch, jag köper det. Resten, nej. Kommer det här bli en bra 5-rondare? Jag vet inte. Kommer den avsluta sina 5 ronder? Jag hoppas.
Tror du att det är Diaz team som har velat ha det här? För jag tänker alla Diaz fans har ju alltid varit, om det var 5 ronder, om det var det här, Diaz fixar i matchen. Så jag tror att det här har varit en liten liksom, han har ju ändå lite push power, Diaz och hans team. Så jag tror att de har velat ha 5 ronder för att han då ska kunna det här växa i matchen. Han har bäst kondis, han håller på med triathlon och han gillar att dra ut på matcherna.
Det är möjligt. Det skulle inte förvåna mig om det är något sånt där. Mm. Alltså. Det skulle inte förvåna mig.
Det är ovanligt.
Mig.
Och jag undrar så här.
Aldrig hänt.
Kommer det här fortsätta ske nu? Eller?
Nej, men det är det jag undrar också.
Är det en one occasion?
Ja. Blir det här det nya? Att även co-mains nu på de numrerade galerna ska utföras på det här sättet? Alltså, nej, jag är inget fan av det. Som jag har sagt tidigare, det är en
till
två matcher.
Du vet vad det leder
till.
Det är att alla matcher kommer att bli fem ronder till slut.
Det var det jag satt och tänkte. Till slut är det. It's 25 minutes. Alltid.
Each fight.
Ja, nej, jag är ingen fan av de där matcherna. Det är som sagt, det är få matcher som lever upp till fem ronder. Väldigt, väldigt få. Men som
när
sagt,
var den här matchen?
15 maj va?
Okej, okay, så det är ändå rätt så snart liksom. En
ja, typ en månad,
månad.
Ja.
Man, vi får se.
Precis, 15 maj, UFC 262.
Men jag tycker ändå det är en bra, alltså ser vi, win or lose är en strategiskt bra match för vem utav dem, och UFC vinner i slutet av dagen.
Ja.
För att antingen bygger de en stjärna eller så har de kvar en stjärna.
Ja, men så är det ju 100%. Och det är väl det som gör det lite intressant ändå.
Och vi får titta.
Ja. Jo, det är väldigt roligt. Det har varit så här Twitter-tjafs också mellan Diaz och McGregor. Och...
ja. Ja, jag följde det faktiskt.
Vad tyckte du om själva diskussionen då?
Alltså det är ju på deras nivå liksom. Ja. Det är ju det. Jag tänker mig så att de pallar att hålla på liksom.
Nej, och grejen är så här, jag tror att McGregor sitter
båda har ju match nu så det är så här, ja.
Och jag tror nog att McGregor är den som bara garvar medan Diaz tar åt sig på något konstigt sätt.
Jag tror det. Han bara, who's the real G? Vem är det här? Det blir vänta, du sa 15 maj,
ja.
Då går, vad är det som är main card då? Eller main event?
Oh, vilken var det nu? Jag ska kolla upp lite snabbt.
Så får vi se vilken annan match det är de har valt att lägga den här som co-main strax innan.
Mm. 15 maj, för vi har ju den här supergrejen nu som dyker upp i april då, där 2001.
Jag gillar ändå
förlåt,
att de har börjat,
261.
Jag gillar ändå att de har börjat släppa matcherna så pass nära.
Oliveira Chandler.
Okej, okay, ja, men då är det ändå...
Jag tror att det där är också för att alltså spe på... Det är ett bra kort. Oj, det är ett väldigt bra... Jag kan dra kortet som det ser ut just nu. Det här kan såklart skiftas. Det är lång tid kvar. Vi lever fortfarande i en pandemi. Jära. Men här har vi det i alla fall. Jag börjar från toppen då. Charles Oliveira, Michael Chandler, lättviktsbältet. Co-main, Leon Edwards, Nate Diaz. Sen har vi Tony Ferguson, Benel Dariush. Under, Edson Barbosa mot Shane Burgos. Mm. Sen har vi Jack Hermansson mot Edmund Shabazian. Jag hoppas att det här nu är huvudkortet.
Mm.
Det hade varit riktigt nice. Jag ska bara titta mer
om
det
finns något
som sticker ut. Jag är nyfiken på Joel Alvarez, spanjoren, mot Christos Gagos. Kan bli rätt intressant. Vi har Andrea Lee mot Antonina Shevchenko, Alex Perez mot Matt Schnell, Jacare mot André Moniz, Caitlin Chokagian mot Viviane Araujo. Ja, det är väl typ det. Det är några matcher till, men det är inget som sticker ut på den fronten.
Ja, det blir väldigt bra kort. Väldigt bra alltså, huvudkort. Verkligen.
Ja, och jag tror också att de behöver nog krydda, alltså så här, hur vi än vrider på det, men är Nate Diaz på en PPV, den kommer sälja mig.
100%.
Så det här
mer än Chandler och Oliveira, som ändå inte är, alltså,
jag tror lite det.
De är stjärnor, men inte i den i den klubben av superstjärnor som bara behövs att de fightas, att liksom vem som helst går och köper kortet. Så det här är ju ett smart...
People's main event.
Exakt.
En sån grej.
Exakt.
Folkets huvudmatch. Men jag är ruskigt nyfiken på Ferguson Benel Dariush.
Mm.
Alltså jag säger bara så här, om Benel Dariush vinner över Tony Ferguson, då är det spiken i kistan 10 meter under jorden and it's done. Då tror jag att Fergusons chanser för comeback är way gone. Jag säger inte att han kommer försvinna, men jag tror att då...
Men hans chans att bli champ kommer ju forever vara... Alltså det tycker jag redan är nu. Liksom.
Nej, de är klara.
Ja.
Nu menar jag mer bara på att han är klar. Alltså,
klar.
Då är det svårt att se honom komma tillbaka överhuvudtaget.
Mm.
Men... Nej, det blir intressant. Det blir väldigt intressant. Jag ska se, jag såg en ganska intressant. Det här är från José Aldo. Jag citerar direkt det här från MMAfighting.com. Då står det: "We ended the Marlon Vera fight last year and asked for TJ Dillashaw and Cody Garbrandt, and now I have none. I'm out of the dance floor without a dance partner."
Det lät så också, eller?
Ja, precis, det står så. Laughs, står det. "But we've been asking for Dominic Cruz for a while, and that's a fight everybody asks for. We're expecting to fight him." Jag hade jättegärna sett Dominic Cruz mot José Aldo.
Ja.
Jag tycker det är en grym matchning. Vad har du för tankar om den?
Jag tycker matchningen är bra också. Det är två legender, två champions. Mm. Som, och de är, säger vi, de tillhörde i princip samma era. Så jag tycker, varför inte? Låt dem fightas.
Verkligen.
Absolut. Förresten, såg du vad Jones vill ha?
Ja, grym. Vi kör på den. Yes. Jag höll på att glömma det. Vi går in på John Jones och Show Me The Money.
Show Me The Money. Hans coach har ju, Winkle John har ju kvittrat lite med pengarna han vill ha. Och det är $50 million.
$50 million?
Yes. $50 million!
Ja, för jag såg att han ville inte gå matchen för 10 miljoner.
Nej. Och han har ju skrivit hur mycket han tjänade. Och det är så kul, jag har sett så mycket memes här, typ den vissa Rosenstruck som tjänar typ 8 plus 8 eller vad det är, och bara, eller 80 plus 80, och bara, och tjänar ni så här mycket liksom, att så här, för Jones har ju egentligen alltid legat på miljontalet för att fightas. Och nu vill han ha 50 million. Alltså UFC har ju de pengarna. Hur pass de än vänder och vrider här och låtsas att det är jättemycket, så sitter de på de pengarna. Och vad den matchen kan generera, så är det också möjligt. Men det blir ju verkligen då den högst betalda matchen ever. Jag tror det är till och med mer än Conor får i MMA i alla fall. I boxning vann han ju sina 100, men det var mot Mayweather. Men i MMA tror jag inte han har nått upp till de här summorna, bara för själva fighten. På ett sätt tycker jag att det är bra, för det kommer förändra hela gamet. För då kommer UFC börja närma sig boxningen för i alla fall de här superfighterna liksom. Men jag tror att det blir svårt för UFC att acceptera det här, och de kommer skylla att det är liksom, det här är för överdrivet, det går inte. Men Jones har bra argument varför, och det är att det är så här mycket de här liksom Mayweather och de här tjänar när de går såna supermatcher, och att UFC är ju nu egentligen, nu kommer många hata där ute, men det är ju den sporten som tar över mer och mer från boxningen, fast boxningen fortfarande är störst för att det är mest, säger vi, publik som har följt boxning länge, så börjar ju MMA ändå knappa in lite, men då ska också pengarna vara där liksom, de största boxningsstjärnorna ska ju tjäna lika mycket som de största MMA-stjärnorna, tycker jag. Så på det aspekten tycker jag att det är korrekt, men jag har svårt att se att UFC går med på det här. Fast nu har väl UFC sålt, så Dana har ju sålt sina aktier, läste jag, och Elon Musk har gått in och köpt upp. Jag såg någon grej där att han hade köpt UFC för det var någon $1 million där, och nu sålde han sin stake för typ $8 billion. Så det är en bra investering av Dana, men jag tänker också då kanske Dana inte har lika mycket att lägga sig i, och de gör det mer i att, säger vi, de sitter i styrelsemöten och gör de här besluten mera, och då kanske det kan gå igenom också.
Ja, alltså jag tänkt mycket på, jag visste inte att det var 50 miljoner dollar han ville ha då, men samtidigt så tänker jag, han får ju också en viss pay-per-view cut liksom, men då kommer han inte vilja ha katten på PPV antar jag, utan han vill bara vara garanterad den här summan pengar, skulle jag väl tippa. Jag tror att i Conors fall så tror jag att han får en viss summa, men han har nog också en ganska hög procent i pay-per-viewen, samtidigt att han säkert får slänga in liksom proper 12 spons och inte betala för det och så vidare, och det gör ju då att han genererar pengar. Jag har verkligen ingenting emot att fighter ska få tjäna väldigt, väldigt bra pengar. Jag tycker däremot att Derek Brunson tog upp en väldigt, väldigt bra grej. Nu minns jag inte exakt ordagrant vad han sa, men han lyfter att varje gång fighters går ut med det här så handlar det bara om jag. Och det är ett problem. Vi behöver enas och vi behöver sitta på vi. Vi behöver prata om att vi tjänar för dåligt, inte att jag gör det. Och då tyckte han då att jag kommer inte backa fighters så länge de bara pratar om sig själva. Och där har han en väldigt, väldigt bra poäng. Jag tror att om fighters skulle enas i det här, då tror jag att fightlönerna skulle gå upp. Men USA, under den politik som de lever under, så är de skitnödiga så fort man pratar om något som ett fack. Mm. Vi här i Sverige är mer så här, ja, det är klart du ska vara med i facket. Här är det väldigt så här, det är en ganska självklarhet för många. Alla är inte med, men det är rätt så självklart för många ändå. Men där är facken har en sån dålig stämpel på något sätt. Och så fort det här har försökt arrangeras upp så har det till och med fighters gått in och kritiserat. Så det är det som är så galet med. Att fighters backar sällan upp fighters när de försöker ta en...
Jag tror också att det handlar om att de som vill ju ha den här dealen är ofta fighters som inte får de här superpengarna. Mm. Och det är som allt vinstdrivande. De vill ju fortsätta få de här superpengarna. Såklart. De vill ju inte säga, aha, nu ska vi lägga oss på en jämnare nivå så att alla mår bra och tjänar. Utan de är så här, vadå, har du fightat så är en superstjärna, då får du pengar. Är du inte superstjärna så ska du få... Men jag tycker fortfarande att lönerna är för dåliga för att vara UFC. Jag tror att liksom deras ingång är 8 plus 8. Mm. Och det betyder att du är då i den högsta divisionen. Jämför det med vilken annan sport i världen som helst där du liksom når alltså, spanska ligan, NFL, NBA. Det är ju inte så. Ja, men du får spela första säsongen i NBA för 80 000 plus 80 000. Det är inte ens det. Liksom. 70 plus 70, det finns inte. Utan helt plötsligt då ska du ändå ha... tycker jag, den ekonomiska tryggheten att kunna jobba heltid på din sport. Det är det här du gör, du kan få lön, vad det nu än är. Men jag förstår också stjärnorna på toppen som inte vill att deras, de här, de bara, jag har jobbat hårt för att komma hit, jag har talangen, jag har gjort det här, jag har byggt mitt egna varumärke, Connor, alla de här, ska de sen behöva styras av ett regelsystem som kommer hindra dem att kunna göra de här enorma summorna. Men samtidigt så måste ju sporten någonstans också få, alltså, säger vi, en legitimitet än att det bara, som John har sagt där, det är, eller vem var det? Det var Luke Rockhold som sa att de kör maffiametoder liksom. Ja, och så här. Nej, men det är lite... jag förstår också på ett sätt. Alltså, jag förstår båda sidor. Men jag tror att promotern kan göra i princip hur de vill idag. Mm. Fighten kommer alltid vilja fightas. Vill du ha match? Vill du synas på den här nivån? Så ska du gå med på det vi säger. Har fighten helt plötsligt krav och egna rättigheter gentemot promotern, så blir det väldigt struligt för promotern, för då kan de inte köra det här maktspelet liksom.
Och det var en till grej som jag glömde som Derek Brunson faktiskt tog upp som var jävligt bra. Han sa det, signa inte de här 8 fighters kontrakten och sen bli frustrerad 2 matcher in över din lön. Och där tycker jag faktiskt att han har rätt. Har du signat din deal, skriv inte upp det på 8 matcher kontrakt. Din deal får vara att du får gå in med mindre. Vi tar de här matcherna nu, jag tittar på att jag har den här lönen i kanske 1 eller 2 år till, sen kan jag öka upp det, men att signa 8 matcher och sen bli frustrerad.
Men då har du ju signat.
Då har du signat, och jag tror att det är det också som de lyfter här. Du har signat det här, sen ska du inte gnälla. Du har gått in med det här och du har varit väldigt medveten om det. Samtidigt som jag fattar att man blir frustrerad 8 matcher in, jag fattar. Mm. Men det blir svårt, och där har egentligen UFC all liksom press på fighten istället. Du har skrivit ett kontrakt.
Alltså, jag tror också saker måste ju ske. Och jag lyssnade på någon podcast där för några veckor sedan, där det är mycket nu som har lyfts. Det är att snart så kommer ju många gamla UFC-fighters börja få problem, alltså hjärntrauma som liksom avstår.
Mycket med Spencer Fischer där och hela
precis,
den.
Spencer Fischer, jag tror det var Brendan Schaub nämnde något, att han känner jättemånga ex-UFC-fighters som liksom lider i det tysta, men att UFC har löst vård till dem för att inte det här ska komma ut i offentligheten, för att de vet att börjar det här komma ut så kan det vara liksom dippen för UFC, att börja liksom, ser vi, folk ser att så här, shit, folk här offrar hälsan och blir inte omhändertagna efter karriären. Och att det också är någonting de försöker få in, att så här, har du fightats i UFC så ska du också ha rätt till viss liksom vård efter den här karriären, att blir du dålig så ska du ha en, speciellt i USA liksom, där sjukvård är inte gratis, att du ska få den hjälpen som behövs för att kunna leva ett så, för att säga det, välfungerande liv som möjligt. Och att det här skiftet kommer ju snart ske, eftersom nu är det jättemånga fighters som har fightats. Vi säger de som fightades på 00-talet. Snart kommer de upp, och de börjar redan ha problem med vad det nu än är som beror på olika liksom trauman i hjärnan. Och som UFC då har tjänat bra pengar på att ha den här underhållningen, och sen kommer det bli fler och fler som mår dåligt utanför. Så vet man inte hur det kan drabba UFC heller, om många går ihop och liksom, det kan bli en grej utav det. Så någonting där, alltså någonting måste ju ske med rättvisare löner, alltså det krävs ju något. Nu är det inte
ett litet bolag som kör galor ute på indianreservaten och kasinon, utan nu är det ju liksom en sport och folk ser ju UFC som MMA. Det är ju där MMA är den bästa, och då måste ju de också göra det här lite mera, säger vi, breddare och göra lite, inte rumsrent, men de måste göra det korrekt för att kunna överleva längre fram i tiden och då se över såna här skador och allt möjligt.
En sak som man får lyfta där också som man inte får glömma, det tror jag är verkligen vikten av fighters och deras träningar och camps, att man kanske inte ska gå in för att mörda varandra resterande cirka 364 dagar om året. Nej, när man går en match, utan det handlar inte bara om skadan man drar på sig i buren, det handlar verkligen om skadan också man drar på sig på träning. För där har man hört om fler som har kört de här massakerna på sina klubbar. De har gått in för att slå huvudet av varandra. Och sen när de väl börjar fighta så går det väldigt snabbt.
Och i praktiken är det svårt. För då kommer ju också UFC säga så här, vadå, du var här i ett år. Och sen fick du sparken och gick och fightade sin annan organisation. Nej. Då ska inte vi betala för dina potentiella skador liksom. Men alltså någonting måste ju ske i alla fall så att fightersna känner att de har ett skyddsnät när det väl är över. Och då kanske det är att du har varit i UFC x antal år och avslutar karriären där, så ska du ha ett skyddsnät från UFC. Men det är tråkigt, men hur vi än vrider så kommer det här kommer ju bli ett problem framöver i framtiden, då vi kommer se många av våra favoritgamla liksom legendstjärnor kommer börja få problem. Kanske inte alla, men ett par kommer få. Det kommer bli rätt tydligt liksom när de börjar gå ut och surra mer om det.
100%, jag tvivlar inte en sekund om det. Det är det som händer med amerikansk fotboll också.
Exakt, och där fick de ju en ändring i det liksom, att de har ett skyddsnät efter karriärerna där de blir omhändertagna, de får den vård de behöver. För här är det lite det här klassiska amerikanska, att ja, men du är produkten här och sen är vi klara med det när vi inte har någon use av det längre, och så är fighten där helt förstörd och kan inte gå upp på månaderna och depressioner och allt möjligt liksom.
Nej, men de måste enas, jag tror att det är det där. Fighters behöver enas i det här, och det är där lösningen kommer komma. Så fort du går in som en individ, då är du ett problem och då kan de lika gärna bara ta bort dig. Medan som alla kommer, då det blir jävligt svårt. Det är, som man säger på spanska, el pueblo unido jamás será vencido. Så det får ni googla och översätta om ni hann fånga upp vad jag sa. Apropå spanska så har vi ju Ortega versus Volkov. Den skulle jag blivit av, men nej, förlåt. Nej, Volkanovski menar jag.
Volkanovski.
Jag hade råkat skriva lite fel här. Mot Volkanovski. Den skulle jag blivit av, men Volkanovski åkte på covid. Han ska tydligen ha mått skit, läst jag. Men att han nu började känna sig bättre.
Mm. Ja, det kom efter, för han mådde ju rätt bra när han väl var på CB. Match, när han åkte in till USA och allt där skulle gå matchen. Så eftereffekten måste ha kommit efter, liksom, när han väl slog ut sjukdomen.
Precis. I alla fall, det jag skulle komma till är att de ska nu bli coacher på Ultimate Fighter. Vilket är väl halvkul, men jättetråkigt, för nu kommer det ta sjukt lång tid innan vi får se den matchen.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är jättetråkigt att de ska vara coacher och det ska filmas och det ska liksom produceras, det ska sändas, och så kommer vi få den här matchen lagom till 2022 typ eller
något. Ja, det är fan vad segt.
Ja, riktigt segt.
Men lite kul att Ultimate Fighter kommer tillbaka sen, då måste jag säga. Jag gillar den serien. Det är kul att ha något att kolla på en gång i veckan. Man får en match.
Jag har faktiskt inte sett typ senaste 10 säsongerna.
Är det så?
Ja. I början var jag gillade det som fan typ första åren. Men sen när det bara fortsatte och så till slut så jag pallade inte. Och sen så tog de ju bort det, så började det Contender Series. Och jag tror det var strax innan där jag inte orkade längre liksom.
Nej, du kommer ju vara tvungen att följa den här, för vi kommer ju uppdatera i
men det är kul att gå tillbaka på YouTube eller på Fight Pass och kolla så här gamla säsonger och bara just det, den där, och se hur fighters som idag är UFC eller har varit UFC länge, se hur de bara, där är ju han, och så känner man igen folk kanske man inte la märke till som är i bakgrunden och så här, men där är ju han, och så det är kul.
Nej, men verkligen, och det finns de här doldisarna som helt plötsligt kommer upp.
Precis.
Men jag gillar den. Jag tycker att det är så här, det blir lite urvattnat, men man skapar en relation till fighter som man lär känna dem.
Men jag tycker de kanske bör uppdatera konceptet för att bara bo i ett så här Big Brother hus i princip och göra det här, de borde göra lite annorlunda. Det har ändå gått typ 20 år sedan första säsongen, så de borde göra något annat för att liksom få lite variation i vad det är de gör liksom. Ja. Jag älskade ju, tyvärr la de ju ner dem. Kommer du ihåg Contender Series? Det fanns boxning och thai-boxning. Där de gjorde i princip samma grej i Asien. Först var det boxning. Mm. Då var det typ samma sak. De fick bo hos Sylvester Stallone.
Ja,
och Sugar Ray Leonard var coacherna. Eller inte coacherna, de var typ programledare. Så fick de här boxarna boxas sen liksom. Och sen så gjorde de ju samma sak fast med thai-boxning. Contender mot thai typ. Och då var ju Jocke med. Jocke Karlsson. Jokai var med där. Och det var lite annorlunda, lite rolig dynamik. De gjorde andra saker. Och, jag vet inte. Jag tycker tuff. Gör något nytt så kommer jag kolla på det. Är det bara samma grej, sitta i ett hus och liksom bråka med varandra för att någon har tagit någons mat, och det blir inte lika kul att glo på.
Nej, jag hoppas också att det blir någon form av uppdatering, just för att det har gått väldigt länge. Men vi får se vad det är för människor om de signar upp och vad konceptet blir. Ibland har de gjort vid två tillfällen, tror jag, att de har tagit tillbaka ex-UFC-fighter som har fått vara där inne.
De där är roliga, de där comeback-säsongerna. De var faktiskt riktigt roliga.
Ja, så Matt Serra vann ett bälte i UFC också.
Exakt.
Det är helt, helt sjukt.
Och det är en perfekt ett sätt att bygga liksom, säger vi, stjärnor liksom. Man tänker att alla de som varit mer tuffa och har lyckats har ju blivit superstjärnor i UFC.
100%.
Och många champs.
Ja.
Väldigt många.
Jag vill dra en matchning till här. Burns mot Thompson.
Ja.
Den är, ja, det är 10 juli så det är väldigt långt kvar. Vad tänker du om det mötet?
I like. Ja. Men jag tror redan nu att Thompson tar hem det faktiskt. Thompson är svår att ta sig in på. Och jag ser inte att Burns kan göra det. Fast Burns har bra striking i relativt mot de andra han har mött. Så tycker jag ändå att Thompson, senaste matchen med Thompson, visade att han är liksom, han har allt. Nu ser vi, alla sina P's and Q's är på plats nu. Han är supersharp, det har liksom fallit på plats och jag ser inte att någon kan. Det beror på om de kör lilla buren. Stora buren blir ännu svårare. Sist klarade han sig i lilla buren jättebra. Men han är speciell och det är en svår nöt att knäcka för vem som helst. Och jag tror att Burns är en bra pressure fighter, men inte så pass bra att han ska kunna ta sig hela vägen fram in på Thompson. Thompson är för slick och ja.
Ja, vi får se. 10 juli. Yes. Det är under samma kort som McGregor och Poirier number 3. Vi ska diskutera galan som är nu på lördag. Vi skulle ha sett Darren Till mot Marvin Vettori, men Darren Till har brutit nyckelbenet. Så han kan tyvärr inte gå match. In hoppar på relativt kort varsel Kevin Holland. Ja, alltså vad ska man säga? Den här killen, han vet. Han vet när han ska in. Jag måste bara dra ett citat här. Jag måste ta fram det. Så jag har scrollat ifrån det. Fan vad klantigt. Jag får kolla om jag hittar det. Så jag slänger över frågan till dig först. Tankar om mötet?
Jag hade hellre sett till mot, alltså självklart vill jag se till mot Vittorio, men jag hade hellre också sett till mot Kevin Holland. Det hade varit roligare surr liksom. Mötet är intressant alltid. Han är ju lurig, Kevin Holland. Man vet aldrig, speciellt som den här matchen kommer med största sannolikhet bara utspela sig på fötterna, vilket är fördel för båda två egentligen, men det kommer inte se ut som mot Derek Brunson. Om inte nu Vettori vet kryptonitet till Kevin Holland liksom, jag tror inte att Kevin Holland kommer att utveckla ett bättre takedown defense eller ground game nu på värre några veckor, men jag tror att Vettori har mycket stolthet i sin striking och att han kommer nog vilja liksom kötta stående mot han. Vettori är en mer fysisk fighten, större i kroppsbyggnad liksom, har till och med en nära decision, en loss mot
Adesanya.
Exakt. Om vi tänker att Kevin Hollands striking tekniker är ju oortodoxa, men jag tror att Vettori är en lite starkare, mera pansarvagnstypen här, och att han kan nog köra rakt igenom Kevin Holland, speciellt eftersom han tar matchen på kort varsel.
Ja, alltså jag kan bara säga att hans citat, det var i stil med att han är den som står på tur på bältet, och om det är någon som har någon åsikt om det, då kan de komma på lördag så kommer jag släcka dem. Det var hans uttalande. Kevin Holland tog det direkt, hoppar in, kör matchen. Kevin Holland har 21 vinster, 6 förluster. Vettori har 16 vinster, 4 förluster och en oavgjord. Nej, men jag kan nog inte mer än hålla med. Jag tycker Vettori såg riktigt bra ut mot Jack. Han är, som du säger, en pansarvagn. Det finns power.
Bra haka.
Ja, och jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket senaste tiden. Det känns som att han är på ett bra camp där med Rafael Cordeiro och grabbarna. Och efter matchen, Derek Brunson, Kevin Holland. Jag tror det blir problem för Kevin Holland. Jag tycker att Kevin Holland betedde sig väldigt konstigt. Jag tyckte han var ruskigt ofokuserad i sitt möte mot Derek Brunson. Det var lite kul när han snackade med Khabib. Men till slut får man nog bara... Jag tycker nog att hans ringhörna borde väl ha sagt till honom att nu får du faktiskt börja fokusera på vad du gör här. Och håller han på så där mot Vettori, då tror jag faktiskt att Kevin Holland ligger och sover. Jag ska se vad Kevin Holland har för förluster när vi ändå på G. Okej, 4 domslut, 2 sub har han torskat på, så han har aldrig blivit släckt via slag. Vettoris 4 förluster kommer via domslut, aldrig blivit avslutad.
Ja, alltså det är ju det. Och, alltså jag tror Vettori är så pass vass att han inte kommer bli liksom knockad av Kevin Holland, någonting ortodox, utan han är så pass med i matchen ändå. Och jag tror att Kevin, alltså Vettori är lite, är också en fighter som gärna, av det vi har sett, fightas lite arg, liksom att han ogillar motståndaren, och jag tror att desto mer Kevin Holland kommer surra inför mötet här, och under matchen så tror jag att han gör sig själv en otjänst liksom. Och som du sa, Vettori är på ett mission och han vill visa att han förtjänar titelchansen och rematchen. Och Kevin Holland får säkert en bra paycheck för att hoppa in på kort varsel och stärker, säger vi, bygger upp sin aktie hos UFC med att hoppa in och säger vi, lösa den här fighten åt dem. Och då kanske den förlusten innan kanske ses lite med snällare ögon och säger, ja men nu... Han räddade ändå det här kortet, och då kanske de här två, om det blir en förlust igen här, kanske inte ses lika hårt. Nej. Då han är en riktig company man. Men checkarna ska ju in, och han känner ju, hur säger vi, flest checkar i, på halvåret i alla fall i princip, än många. Då har de kanske andra får högre summor, men en check, och han får liksom massa små summor på fler checkar.
Och det är ett sätt att jobba sig till en bättre lön också. 100%. För det är bara en, nu så här flög vi tillbaka lite till den här pengagrejen.
Surr om cash.
Ja, men jag kan någonstans också förstå att det blir väldigt svårt för fighters om de går en match per år att sitta och kräva mer pengar. Om man gör som Kevin Holland, går in, kör lite jack också, där att boka upp sig frekvent. Är man inte skadad, bokar man fight ganska snabbt. Jag tror att det är det bästa sättet att också visa att man är där. För att man får inte glömma, UFC har koll på så många fighters, och det förvånar man nog inte ibland om de nästan själva glömmer bort vissa fighters ibland, för att de fightas på tok för sällan.
Exakt.
Så Kevin Holland har en bra strategi där, för även om han förlorar så är han, som du säger, han är the company man, han kliver in. Han gör det nu och får värsta chans. Jag menar, helt plötsligt vinner han mot Vettori.
Han är noll att förlora.
Nej, han har allt att vinna.
Vinner han mot Vettori så är han liksom, då kan han möta Brunson igen i princip. Liksom.
Ja, jag ska ta fram rankingen direkt. Vi satt och tittade på den innan här, men vi kör så här. Vi har nummer 6 är Marvin Vettori, Darren Till är 5, Derek Brunson är 4. Cannonier 3, Paulo Costa, Whittaker, Adesanya Champ och Kevin Holland är rankad 10.
Ja.
Så han jobbar hela tiden och lyckas möta de här högt rankade fightersarna.
Men det är att han hoppar in så här. Ja. Liksom hade han väntat här så hade han inte fått möta någon av de här.
Nej.
Nu hoppar han in och tar en chans och så här, ja, visst, vi vinst så är ändå uppe i topp 5 typ igen.
Ja. Så nej, det kan gå riktigt fort. Och det är inte...
Alltså han gör ju smarta val om det går till vinst. Och vinst, alltså det beror på att han förlorar det här. Skulle han bli knockad så kanske det inte är lika bra. Men skulle han torska en decision så, ja men... gjorde decision mot sexan ändå. Då kanske du ska möta nian i nästa match eller åttan. Alltså,
Exakt.
Alltså, det är alltid kul att se han. Han är ju en färgstark karaktär och rolig förlur, men jag tror det blir svårt. Just Vettori har sett läskig ut tycker jag senaste tiden här. Och han är en man on a mission, så jag tror att om inte Holland kommer in och är vass här så kan det, som du säger, då kommer han att sova.
Nej, men för han har verkligen, som de säger, så chip on his shoulder. Han, varje gång han kliver in så är det som att han vill överbevisa sig själv. Han vill hela tiden bevisa alla som har tvivlat på honom att de har fel. Och det gör honom farlig på ett sätt. Har för jag tycker sett? Ändå att han är en strateg när han är där inne. Men han går in med riktigt dåliga intentioner som han gjorde mot Jack. Och det, ja, det ledde till, tyvärr till förlust för Jack. Jag vill lyfta en till match på det här kortet, och det ser ut att vara den första matchen på huvudkortet, och det är Mike Perry mot Daniel Rodriguez.
Ja, är det här Mike Perrys sista fight eller?
På kontraktet?
Jag läste något om något sånt.
Mycket möjligt, och han har ju, alltså det har liksom,
det är en kille som har byggt upp sitt namn, sitt igen varumärke, ja. Hela till, och som är reklamsur här, som att det är något liksom businessmöte, men ännu en kille som har byggt upp sitt egna varumärke med att han är en udda person och fightas underhållande när det är rätt matchningar. Annars så har han väldigt många hål i sitt game som många har exponerat, men vem var han skulle möta nu?
Daniel Rodriguez, och han mötte Dalby senast. Dalby vann över honom. Dalby gjorde en ruskigt bra prestation mot honom, och Rodriguez är jobbig, alltså. Det är en riktigt jobbig fighter. Ja. Så det är en snygg matchning. Det är två stycken som gillar att stå och slå.
Ja, men då är det perfekt, och där brukar han fördel Mike Perry liksom, just att han är tuff och hård och kanske inte det mest tekniska, men han har mycket hjärta liksom. Men jag hoppas att Mike Perry stannar kvar i UFC, för att den är också en karaktär, liksom, en profil. Men jag tror inte han kommer komma upp till den nivån han var för några år sedan. Han fick möta i princip top fighters. Utan nu så är han lite här paycheck by paycheck lite. Men han har byggt sitt varumärke, så jag tror skulle han förlora nu så kommer ju 100% Bellator signa han.
Ja, så är det garanterat. Men det är mycket demoner hos Mike Perry. Alltså, han har ju betett sig ruskigt illa utanför buren. Men om folk brukar klaga på hur McGregor beter sig utanför buren, det är inte direkt som att Mike Perry har betett sig bättre.
Nej.
Intressant liten bromance mellan honom och Darren Till. Darren Till vill ju att han ska komma till hans ställe och att de ska träna där, och han uppmuntrar hela tiden liksom Mike Perry.
Han coachar han också,
ja,
så,
jo.
I fighten.
Men han säger det, han sa det, jag satt och lyssnade på dem en gång, och sa han, jag vill se dig vinna. Du behöver vinna två matcher och kom hit och ta det här på allvar nu. Och jag tror att det är det där. Jag tror att Mike Perry, skulle han börja ta allt det här på allvar, jag tror att vi skulle se en helt ny Mike Perry.
1000%. Och jag tror att Mike Perry skulle behöva flytta in på något camp, bo på campet och bara så här typ ATT och bara så här, vet du vad, jag bor här, jag dedikerar mig helhjärtat till det här. Då tror jag vi skulle se en superversion av han. Men så länge han liksom fladdrar runt lite, jag tror inte ens han riktigt tillhör något riktigt camp heller. Utan han byter lite vänster och höger, och han känner för, flyttar runt lite. Och jag tror att han behöver lite mer liksom så här struktur. Och han känns som en väldigt lös alltså person utan riktigt så här struktur under sig. Så jag tror att få han lite mer struktur, och det tror jag kan hjälpa på de här supercampsen, att han liksom kan bo i närheten och fixa boendet till han. Och sen har du ditt veckoschema och du är här hela tiden och bara grindar. Skulle han få något sånt, så tror jag det skulle gynna honom jättemycket. Men det här fladdrandet fram och tillbaka och festandet, och det finns inte tid för det, utan han måste ha mer disciplin. Och då tror jag det enda sättet är att så här gå till något sådär supercamp och säga, jag bor här som Kamsat liksom under trappan, och ja, det är det jag gör.
Han har familj nu, så jag tror lite svårt för honom att göra den.
Då är det ännu svårare.
Göra den.
Men jag tror att ATT har ju massa lägenheter. De liksom.
Ja, han skulle lätt kunna flytta dit och bara åka bil till stället.
Exakt.
Alltså, det skulle han definitivt kunna göra. Jag håller med dig där.
Men jag tror också att han är en person som ändå kommer sätta sig i trouble liksom. Det är ju det.
Jag tror att det som spökar med honom, tror jag, dels han har sina demoner, men jag tror också det finns någon rädsla för att lyckas till 100%. Och så länge han inte går in 100% dedikerat, då kan han alltid skylla på det.
Så han skulle behöva en terapeut och en idrottspsykolog för att få ut den bästa.
Verkligen.
Mike Perry liksom.
Men vi får se hur han gör, alltså torskar mot Daniel Rodriguez. Alltså Mike Perry är en sån som ändå lika gärna skulle kunna få behålla sitt kontrakt, för att han är en underhållande fighter, han fightas underhållande, ja, och så vidare. Men utöver det vi har på kortet är Nina Ansarov, Mackenzie Dern, vi har Sam Alvey mot Julian Marquez, Kyle Daukes mot Ali Asghab, kan inte uttala det efternamnet, så har vi Sadiq Yusuf och Arnold Allen som är då co-main. snabb titt på prelims om det är någonting som sticker ut. Jack Shore, den ska bli väldigt intressant att se. Han möter Hunter Azur. Jack Shore är fortfarande obesegrad. Han är obesegrad som amatör, han är obesegrad som proffs och han har en gedigen amatör MMA-karriär bakom sig med både VM och EM, tror jag. 26 år gammal bara. Har just nu 13 vinster, 4 TKO, 8 stycken sub. Så Jack Shore ska ni definitivt ta och kolla in om ni sitter och tittar på prelims. Så det är väl egentligen det. Är det någonting du har att tillägga?
Det var en svensk match i veckan också. Heter han? Turkalj.
Ja, ja, just det.
Yes, på Brave.
Shit. Vilken vin, var det 13-6 va?
Ja, någonting sånt, yes. Och gjorde en BJ Penn och kutade ut från buren direkt efter liksom. Imponerande, verkligen. Ja. Nu vill jag se han matchas mot bättre motstånd liksom. För jag tycker att när han matchas mot folk som har haft ungefär 7-5-6 matcher där, så kör han bara över dem. Så nu är det dags för lite tuffare test för han liksom. Och så att vi jag tror för hans egen skull. För det är många som snackar där ute som tycker att han möter bara Cairns liksom, utan att han får möta något namn här och en vinst över ett namn, så kommer man ju få alla de här som doubtar honom och håller käften, och då är han legit liksom. Men det kan vara svårt i sådana mindre organisationer också att få det motståndet än han förtjänar, för att han har ju supertalang liksom. Det är bara att han måste, ser vi, för att liksom det här surret ska ta slut, så börjar han möta någon lite, ser vi, lite, alltså nu är det dags. Han har väl typ så här 7-0 eller 8-0 nu, så det är dags att få ett, liksom, ett riktigt namn.
Nej, jag håller med. Jag vill också se honom mot en viss typ av motstånd, för det är där han är i sin karriär helt
exakt,
enkelt.
Och han är på den nivån. Och ja, det är som vi sa om Paddy.
Ja, ja.
Att så här, du ser jättebra ut mot de här, men nu, han är redo för nästa nivå i princip. Mm. Liksom. Det är så här, Brave har ju kört över, du har nog gått 2 matcher där, tror jag.
Ja.
Kört över dem och så här, ja. Kör, det är dags för ett steg upp. Kanske ta bältet där och sen dra till UFC.
Ja, jag tror tar han ett bälte där, då tror jag att han åker till UFC också. Jag tror att det kan gå ganska snabbt där.
Exakt, och han är ung, typ 26-25 bast, ja. Liksom, så det är...
Jag kommenterade en av hans väldigt tidiga matcher. Kan det vara typ så här första eller andra matchen? Det var någon dansk gala, vill jag minnas, att jag kommenterar honom. Ja, men det är kul, alltså, det är jätteroligt att vi har verkligen fighter som...
Till överallt.
Exakt. Vi är från alla städer och de finns i alla möjliga organisationer. Sjukt, alltså. Vi är ett väldigt starkt MMA-land.
Och ändå så får inte MMA-folket samma stöd som andra idrotter får.
Nej, det är ju tyvärr så. Ja. Så är det ju.
Vilket då borde ändras, tycker man. Då borde liksom sporten bli mer och mer större och etablerad.
Verkligen. Nej, vi får hoppas i framtiden att det blir mer. Mycket organisationer i Sverige också, vilket är positivt. Många som vill komma hit och fightas, många som vill utmana våra fighters. Så vi får se.
Det finns fler nyheter. Babak Ashti, ordförande i MMA-förbundet, tror jag är det bästa som har hänt svenskarna på de senaste typ 20 åren. Liksom.
Mm.
En kille som har varit med hela tiden, har koll på branschen ordentligt. Än att ha folk som kanske inte riktigt har varit insatta i sporten. Man har bara haft en fin... ser vi kanske akademisk utbildning i grunden för att få den positionen, men där är en kille som har erfarenhet, och erfarenhet väger alltid tyngst.
Ja.
Och jag tror att Babak kommer göra ett väldigt, väldigt bra jobb i den positionen, vilket då kan öppna upp, just det vi nämnde, flera möjligheter för MMA som sport att bli mer etablerad inom riksförbundet och stöd och allt annat som kan behövas. Att det liksom lyfts på locket till de här cashen, så att folk kan börja syssla med det här och få någonting tillbaka. Då vi ändå har en enorm amatörtjänst, som vi sagt 1 miljon gånger.
Ja,
då folk tar bra med, alltså, folk placerar sig bra internationellt. Och då ska det också ge någonting när du kommer hem. På något sätt. I alla fall lite recognition att du är nu VM1 eller VM2 eller EM eller vad det nu är. Inte att det bara försvinner som en doldis.
Nej, men så är det ju verkligen. Ja, jag håller med. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer på den fronten nu när han har klivit in.
Jag tror hela styrelsen byttes ut. Så det är så. Många aktiva, eller ex-aktiva och ex-aktiva fighters som är med nu. Vilket tror jag bara är bra. För då är det folk som ändå vet vad de liksom surrar om.
Ja.
Vilket jag tror är väldigt viktigt.
Ja. Jag hör dig.
Ah.
Vi utlovade ju att vi skulle delge lite som är på G här. Vi måste tyvärr vänta till förmodligen nästa vecka, så det kan bli så att vi säger allting. Men återigen, det är, de stora förändringarna är på G, men det är några små detaljer som ska lösas.
Så alltid.
Det är några skruvar och muttrar som ska på plats. Men när det är på plats, då är det liksom version 10.0 som kommer, och då kommer det gå väldigt, väldigt fort med allt, kan jag säga. Mm. Men som sagt, ibland så tar det lite längre tid, och vi vill inte gå ut med någonting förrän allting egentligen faktiskt är helt klart. Men jag sprang på en kille i veckan när jag var hämtade lite dricker, där jag har lite spons som visade upp att han lyssnar på MMA-podden. Du vet vem du är, och du vet exakt vad som är på G. Så om ni vet vem han är, då kan ni fråga honom så kanske han kan berätta. Hörrni, glöm inte att stötta podden på Patreon, för yes, just nu är det ett Patreon-stöd som gör att vi kan ta det här klivet och verkligen bygga på podden så att det blir nästa verkligen 2.0 eller 10.0 eller vad man ska kalla det. Så det är inte för sent att stötta oss där. Stötta oss nu så får ni content, ni får ett exklusivt avsnitt, och ni blir verkligen en av bidragarna som ser till att den här podden fortsätter. För det är ingen underdrift när jag säger att både jag och Sebba var i en instans där vi var jättenära på
banga på hela grejen.
Ja.
Alltså vet ni vad, det räcker. Det tar mer tid än vad vi liksom får tillbaka, och vi gör det här av ideellt kärlek till sporten, yes, och förr eller senare blir det också tröttsamt för man har ett liv utanför. Men när vi ser att ni supportar, ni stöder oss, så får man också en morot att fortsätta med det. Liksom.
Exakt.
Ingen vill göra något för ingenting.
Nej, lite så är det faktiskt. Så stort tack till er som har hoppat in och backat. Några av er har
vi
gått in.
Vi uppskattar det jättemycket. Yes. Och jag såg att vi fick någon ny här i natt eller igår också.
Precis.
Så
precis.
In och supporta.
Så jag kan direkt säga tack Ludvig för att du klev in och backade oss. För du skrev även till mig på Instagram där du lyfte både MMA-podden och även min egen podd. Supertack. Jag såg senare på morgonen senare på natten att du även hade gått in och backat oss. Så stort tack. Och till er som har gått in med så här 20 euro pledge, alltså mega monster tack för att ni kliver in och stöttar podden så pass mycket på den nivån som ni gör. Grymt! Ni som inte stöttar oss där, dela ändå gärna podden på era sociala medier. Ja. Hjälp oss i alla fall att växa. Det betyder så mycket mer än ni tror.
Släpp prestigen! Ja, det är bara dela.
Dela podden på era sociala medier, tagga oss om ni vill, dela den, prata om den, få ut den, för växer vi, då är det mycket som växer, och det är precis det vi behöver för att kunna fortsätta.
Då kan vi göra roliga grejer liksom med podden också som ni kommer uppskatta och gilla.
Verkligen.
Så det ger oss fler möjligheter liksom att kunna jobba vidare med allt vi vill göra med den här podden och få den liksom, och vi har ju många idéer också själva. Vi vill, förutom det vi gör nu som vi inte har berättat 100% om, så har vi ännu fler idéer som är liksom framöver.
Och det är de idéerna vi vill kunna se till att de bär frukt om så snart som möjligt. Men jag kan i princip garantera att inom 1-2 månader då rullar allt som vi har planerat. Tack för den här gången.
Peace out.